Vid centralplan väntar flyktbilen, en svart Saab 99. Männen kastas in i bilen och kör. Under färden försöker en av dem få upp värdeväskan genom att skjuta ytterligare ett skott i den.
Att skjuta in i en bil?
Dumt.
Inte bra. Han skjuter alltså sig själv.
I filmens värld är oftast bovarna genomtänkta och logiska. I podden Misslyckade brott hör du raka motsatsen. Misslyckade brott hör du på Podplay.
Välkommen till ett nytt avsnitt av Ridklubben-podden. Becka, ja. Vi får DMs från lyssnare som säger, när kommer det nya avsnitt? Ska de behöva be om att få nya avsnitt, undrar man?
Jag vet. Nej, egentligen inte. Men just nu är det körigt. Alltså.
Ja, varför är det alltid så inför julen och inför sommaruppehållet? Alltid att allting tornar upp sig.
Jag vet inte. Det känns som att det är så mycket mer att göra nu. Men det är egentligen bara...
Ändå har man längre dagar. Vi har mer tid på oss att göra allting. Det är ljust så man kan hålla på längre.
Exakt. Nej, det är märkligt. Så konstigt. Ja. Jag sa det, jag bara, gud, jag vill verkligen ha sommarlov nu. Jag är så redo.
Men vi blir också glada, ni som lyssnar på den här podden, att ni hör av er och att ni, det känns som att det finns en härlig kontakt. Folk frågar grejer eller kommenterar saker eller ber om grejer eller gäster eller innehåll i programmet. Jag tycker det är jättehärligt.
Ja, det är jättekul. Det känns som att vi har jättemycket kompisar på vår Ridklubben-podden Instagram.
Ridklubben, en klubben som alla får vara med.
Exakt.
Idag så ska vi prata med, ni ska få höra hur det lät när vi träffade Alva, bara så att ni vet vad ni har att vänta.
Ja.
Vi träffade Alva som är hästskötare åt Peder Fredrikssons hästar, framförallt All In skulle man kanske säga.
Exakt.
Känns det som att hon mest är med?
Ja, precis. Det kändes ju också som att det var lite hennes största uppgift, att bli bästis med honom så att han skulle kunna prestera under OS.
Ja.
Vilket hon lyckades med, måste man ju säga.
Verkligen. Hennes första flygresa med hästarna och allt det här. Det finns så mycket. Otroligt härlig tjej.
Verkligen. Super, super härlig.
Ja. Så det kommer komma om en liten stund. Först vill jag bara kolla. Du har precis suttit av. Du har ridit två hästar. Hoppat två hästar för haking.
Ja, det var ju sista nu inför sommaruppehållet.
Ja.
Så jag var så pepp på att rida nu. Vill inte missa idag. Det gick jättebra. Det var jättekul. Jag hoppade salsa först. Och det går bra. Bättre och bättre. Hon börjar bli starkare. Liksom. Man känner att hon orkar hoppa. Men det blir lite springigt. Men jag ska också försöka rida lite i det där springet. Att jag vågar, jag får inte ta... Jag, lite för mycket perfektionist ibland. Du vet att jag vill att det ska se så tjusigt ut och det ska kännas perfekt. Men jag tror att med henne måste jag våga låta henne springa lite.
Våga ösa på lite.
Jag är att jag vågar liksom ha det där springet. Att jag inte tar bort för mycket av det. Liksom. Mm. Så det håller jag på att försöka.
För hon blev inriden lite sent. Hon har varit lite sen i utvecklingen och lite liksom vinglig förut. Men nu känns hon ju jätte... Fin.
Ja, gud, gud. Alltså, hon känns så mycket bättre och mycket mer bärig. Och i början när vi köpte henne, det var så läskigt att hoppa henne. För det kändes som att hon lite så här skulle paddla igenom oxrarna. Att man så här, visste inte om jag skulle komma över översta bommen. Typ. Det kändes som att hon så här klättrade igenom. Typ. Och den känslan är ju läskig.
Ja, otrygg.
Ja, verkligen. Men så känns det absolut inte längre. Men hon är ju lite mer liksom fart. Mm. Och det ska jag försöka också behålla. För jag behöver ju... Jag behöver den farten.
Jag älskar det. Jag tycker hon är supermysig.
Ja,
och sen så hoppade du på Bravina, som är fem.
Exakt. Och det var ju andra gången jag hoppade nu. Mm. Jag har hoppat henne lite själv, bara någon sån här Cavaretti. Det räknas inte riktigt. Och vi håller på att träna på studs. Men idag inga problem. Den här fyrstudsen, som ändå var ganska lång, liksom. Hoppade verkligen vi igenom utan problem.
För hon har varit lite, om det låter i bakgrunden när vi sitter i kafeterian i stallet.
Exakt.
Det är som det.
Ja.
Men du, för hon har varit lite tveksam till när det har varit många hinder på rak, att hon har varit lite osäker på vad som förväntas av henne.
Exakt.
Men har hon börjat vänja sig med känslan?
Ja, men jag tror det. Jag har inte hoppat kombination. Det är främst kombinationer som hon har så här, vet inte, så här, ska jag hoppa studs här i eller ska jag, du vet.
Ja.
Hon har varit lite så där. För hon är ju rätt försiktig.
Mm.
Utan egentligen, hon är inte superförsiktig, men ändå... Ja. Hon vill veta. Så då har jag tänkt att jag tränar på att hoppa mycket serier och studs nu. Och nu går det bra. Så jag tänker att snart kan vi nog hoppa lite kombination.
Gud vad härligt.
Jätteroligt.
Jag rider lite grann bara ibland. Så där, det går bättre.
Ja.
Men, och Nicky, hon skrittar fortfarande. Hon vill vila lite. Hon ska, vad heter det, vettchecka så här snart.
Ja.
Så då hoppas vi att allting är på banan igen så att hon kan sätta sig igång lagom till sommaren.
Exakt.
Och sen så jag vågar nästan inte säga det, jag tror ju inte på jinxen.
Nej, men
vi har besiktat en ponny. Nicky behöver ju köpa en D-ponny.
Ja.
För hon växer ju så att det knakar.
Ja, det är helt, hon är så lång.
Ja, så att hon väger inte så mycket så det är lugnt än så länge med Muni som är C-ponny.
Ja.
Men hon växer ju.
Ja.
Så att nu så har vi veterinärbesiktat en D-pony som känns skitgullig.
Ja, så roligt.
Som vi ska hämta om några dagar. Så man vågar inte, man ska inte ropa hej och hästen står inte i stallet. Nej. Och vi får se. Men
det är väldigt nära nu.
Ja, det är planen är
att den kommer.
Den har gått kort. Igenom, den är veterinärbesiktigad och vi ska hämta den.
Ja.
Honom.
Ja, så spännande.
Jätte.
Gud vad kul.
Jättekonstigt känns det.
Jag förstår det.
Ja.
Men roligt.
Jätteroligt.
Ja.
Du, jag såg idag, apropå Jack som sponsrar den här podden.
Ja.
Vilket vi är jätteglada för. Det vet ni också sedan innan. Men om gå in nu inför sommaren och kolla på hemsidan och se vad man behöver liksom så här förbereda upp med. Så att man inte står med, blir tokig när man står där. Och just det, jag måste köpa ett täcke. En storlek större täcke nu. Nu det är på nu.
Vilket meck.
Det är en helt annan storlek på allting.
Vilket meck.
Ja. Oh, det måste jag göra.
Ja.
Men jag tänkte på det idag när du red. Du hade väl på dig den här t-shirten som heter Mia, va?
Ja, precis.
Det är den som är rid för alla rid. Många rid t-shirts och ridtoppar är så otroligt tajta.
Ja.
Och
de har ju en Maja som är lite tajtare i formen.
Och den är skitsnygg på er jättesmala.
Ja.
Men vi som är det snälla ordet för tjock, vad säger man? Stor.
Ja.
PK säger. Då är det inte så himla härligt att rida med så här jättetajta kläder som sitter som ett korvskinn.
Nej.
Det är inte varken snyggt eller skönt.
Nej, precis.
Och då är det härligt att det finns en rid t-shirt som är lite luftigare, lite ra, alltså lite luftigare helt enkelt.
Ja, exakt.
Och även för dig som är pinsmal, att det måste vara skönt att ändå fladdra lite.
Ja, så den är typ så lufthål också under armen typ.
Alltså att det är nästan som mesh.
Nät typ skulle jag säga.
Ja,
ja, lite mer som nät typ.
Snyggt.
Ja, det är toppen.
Gud vad härligt. Så gå in och kolla på den. Du har varit i någon form av
möte här,
party här.
Ja.
Men gå in och titta på tips. Kolla in den t-shirten. Alltså, för det, nu om det ska bli varmt i sommar och sånt. Det är härligt att galoppera så det fladdrar lite i tyget.
Exakt. Nej, toppen. Också kolla in så här, flyghuvor och tecken. Och de har ju rubbet.
Just det.
Så det, ja, man vill kitta sig nu. För sen är det för sent och då kanske det tar slut också.
Gör det så kasta oss in i lite tystare miljö där vi träffade Alvaro.
Ja, för sig tjej. Agnes, min dotter, var ju med. Så det kanske blir lite skönsång av henne emellanåt. Men, här kommer i alla fall ett nytt avsnitt.
Ja. Då har vi slagit oss ner med en kopp kaffe här. Hej, hur är läget?
Det är bra.
Bra!
Ja.
Vad roligt att du ville gästa ridklubben-podden.
Jo, men jättekul.
Och helt ostallig och somrig härlig. Jag måste också ha på mig syrenlila oftare.
Ja, men verkligen. Jag tänkte på det idag när jag klädde på mig att så här, gud vad ofta man ändå har privata kläder när vi gör podden. Det är sällan vi gör podden i ridkläder.
Faktiskt.
Det är konstigt.
Ja.
Jag bor ju i ridkläder annars.
Faktiskt. Berätta för mig, din första gången du flög med hästar, när var det och vad var åkte ni då?
Ja, alltså första gången jag skulle flyga med hästar var ju till Tokyo.
Alltså det är så sjukt.
Ja.
Var det första gången du skulle flyga?
Ja, det var första gången jag skulle flyga.
Och, då var det till OS, det är helt sjukt.
Ja, det var till ett mästerskap och det var till OS och det var till Tokyo. Det var en lång flygresa, men bra gick det ju.
Ja, det gjorde det.
Ja, det gjorde det.
Men hur sov du natten innan?
Nej, alltså jag sov så dåligt veckorna innan ungefär så. Men ja, när vi skulle flyga med hästarna då därifrån Aachen och eller från Liège. Vi åkte från Aachen där de stod i karantän.
Och till Aachen åkte ni lastbilen?
Ja, lastbil.
Och då
till,
kör du själv?
Ja.
Hur många hästar har du med då?
Då hade jag två hästar. Det var Ermindo och Allan. Mm. Och sen så åkte Eddie och Indy i den andra lastbilen. Så vi hade två lastbilar då från Team Sverige liksom, som åkte till flygplatsen i Liège. När vi kom fram där, alltså jag var väldigt nervös liksom redan innan. Jag visste liksom inte hur det gick till att flyga med hästar.
Hur gjorde du research innan? Har du googlat typ hur flyger man med häst?
Fan, vågar Peder låta någon som aldrig har gjort det förut ta hästarna till OS?
Ja.
Alltså förstår du,
ja,
från andra hållet?
Ja, men
hur resonerade ni?
Jo, men grejen var så här att Allan är väldigt, väldigt speciell. Och han har sina problem. Och om man inte känner Allan så är det väldigt svårt att förstå sig på honom. Och när det är någonting som är på väg att gå fel. Och märker man det för sent, då är det liksom, då har man problem.
Vad då till exempel?
Till exempel han får lätt kolik. Uh-huh. Han har problem med sina muskler och han är väldigt han blir väldigt lätt uppstressad och ja, men rädd för saker som kanske man inte tänker på att en häst blir rädd för. Mm. Så känner man honom inte så är det liksom väldigt svårt att förstå att nu kommer någonting hända. Eller typ som att jag var med där med honom när vi skulle lasta. Bara där tror jag var en väldigt stor trygghet för Allan. För att jag menar, jag hade lagt så himla mycket tid på honom innan. Och ja, men hela det året innan. Liksom, jag var ju nästan bara med Allan och tog hand om han liksom mest hela tiden. Liksom. Så där och då liksom var det väldigt viktigt att, alltså för Peder och för...
Det var skitsamma att du inte flyger med hästarna. Det viktigaste var att alla hade med sig dig.
Exakt. Ja, men ungefär så skulle man kunna säga. Liksom, att det var viktigt att jag var med honom för att just det att han, ja, men dels så han krubbiter. Och när han krubbiter får han kolik. Och det kanske är så att om någon annan hade flygit med kanske de liksom hade tänkt så här, ja, men skitsamma om han krubbiter. Det gör ingenting. Fast jag vet ju, om han krubbiter då kommer han bli dålig. Och det är ganska svårt på ett flyg. Nu hade ju jag inte flygit innan så jag visste inte riktigt hur det såg ut. Så jag, det vet jag, bad ja, men yogi från förbundet att ta bilder och liksom kolla upp med alla människor jag kunde liksom hur det var uppbyggt inne i liksom den här containern. Och jag pratade såklart med de andra hästskötarna, Lina och Tia, som hade har flygit många gånger innan. Liksom. Hur det liksom ser ut och hur mycket plats där och allt för att jag skulle kunna veta vad som behöver göras för att Allan inte ska kunna krubbita eller för att han ska liksom må så bra som möjligt. För att det är väldigt viktigt att han mår bra hela tiden för att han är så himla känslig. Och blir någonting fel, då kan det bli jättefel. Och det är liksom samma sak bara när vi åker på en vanlig resa. Det är så mycket extra med honom som man liksom inte tänker på med kanske en vanlig häst.
För att men får det... man se till hästen under flighten?
Ja, alltså jag tror att under hela flighten, jag var nog ute i containern med Allan nästan hela tiden. Så klart att han liksom fick vila och sådär. Att jag liksom gick ifrån. Men det var så här, jag var ju väldigt nervös samtidigt som jag visste liksom att ja, men jag måste vara lugn och liksom, så fort jag är i närheten av Allan måste jag liksom visa att ja, men jag är trygg och att han liksom kan lita på att det här är lugnt och det här kommer gå bra. Liksom. För att hade jag liksom varit uppstressad och liksom jättenervös själv och liksom visat det utåt till honom så hade jag han blivit det också. Liksom. Mm. För han är väldigt känslig så. Så det, ja, men första timmen där var det lite jobbigt för att han var väldigt... stressad och det låter ganska mycket och han liksom stod med huvudet och liksom vek in det i containern för de har liksom som en alltså men tänk som en transport liksom
att de har som en spilta
ja men precis en spilta
att de kan titta ut
ja över exakt den. Över den ja. Ja och då liksom kan ni tänka er att om han kan ta bak huvudet och så kan han krubbita på den här lilla väggen exakt. Liksom så att vi fick jag fick prata med dem ifrån ja men som piden då som anordnar med själva flyget och säga att ja men vi behöver nog liksom ändra om för att han står inte bra här och han det funkar liksom inte. Så vi fick göra som en liten box till honom. Så vi fick öppna upp väggen. Det vart lite krångligt att liksom ta sig in och ut och mat, liksom ge dem mat och vatten för att då blir det liksom som en avlång liten box liksom, ja. Istället för en spilta.
Och där är det höga väggar
ja,
runt
exakt.
Om, så att de inte kan hälsa på grannen bredvid.
Nej,
de ser inte ens hästarna bredvid, eller?
Jo, det kan de göra. Man kan dra fram en headboard om man vill.
Okay.
Men ja, Allan åkte ju med Ermindo och hingsten så att vi hade headboarden på liksom, så de stod som i en alltså två små boxar.
Exakt. I rummet
och grejen var den att det var också lite nervöst med att vi behövde öppna upp för Allan för att Ermindo stod ju bredvid. Och när man öppnar upp för ena hästen måste man öppna upp för andra hästen. Så båda står på småbox. Och Ermindo hade ju aldrig flygit innan. Så det var lite så här, ja men wow. det gällde för mig liksom där och då.
Vilken häst ska vi vaska?
det var liksom för mig där och då. Jag bara, nu gäller det att, vad är bäst här nu? Liksom? Ta rätt beslut, Alma. Det är liksom...
Men var du själv med båda de hästarna? Eller hade Ermindo med sig sin hästskötare också?
Nej, jag var själv med hela svenska...
Du hade alla fyra hästarna?
Ja, precis. Typ. Okay. Sen var det liksom...
Och Allan som man vill stå och hålla i hela tiden.
Ja, men det var det också. Tia och Lina hade liksom pratat med Emma som jobbar för Steve.
Ja.
Och sagt liksom så här... Ja, men,
Steve Gerda.
Ja, precis. Så hon kollade till också Eddie och Indy lite för att jag...
Och hon har flygit med hästar
förut. Hon har flygit med hästar innan. Och det var det som var så skönt. Liksom. Jag kände ändå att det fanns ju folk att fråga.
Det är härligt att ni hjälps åt mellan liksom konkurrenterna.
Ja, men verkligen. Och det, Tia och Lina känner ju henne jättebra. Liksom. Jag kände ju, jag har ju liksom inte jobbat med det här så länge så att när jag gick runt där i Aachen i karantänen så kändes det liksom som att det var jag, en liten flicka typ som går upp med min lilla ponny, långhårig, med tofflor på fötterna liksom. Runt omkring där och alla kollade på mig som om det liksom var så här, åh herregud. För det var alltså, det var det som var så...
Kände du dig som ett UFO?
Ja, jag, lite så liksom. För att det var så himla många som kom fram till mig i Aachen och även första veckan i Tokyo. För att jag var ju i Aachen med både Charlie och Allan. Och Charlie hade gjort väldigt, väldigt bra resultat hela våren. Liksom, han hade vunnit... Vi vann alla klasser i Saint-Tropez, vi kom tvåa i...
Charlie är den ni kallar, som heter Catch Me Not,
ja. Han som exakt. Gick EM.
Exakt.
Mm. Vi hade vunnit alla klasserna där i Saint-Tropez och sen så han vann laget och en stor klass i Stockholm och han kom tvåa i ja, men nationshoppningen ja. Där i Rotterdam. Så det var liksom så här, ja, men många trodde väl att han skulle ta Charlie då till OS liksom. Så... När han väl bestämde sig för att ta Allan så var det så himla många som kom fram till mig och bara gud vad tänker han med? Ska han verkligen ta Allan? Det känns liksom...
För då var han ganska nyopererad också, va? Eller?
Nej.
När opererades Allan? Var det, var det hans största mästerskap efter operationen? Eller hade han gått någonting?
Oj, det där, jag jobbade inte på Speder när han fick eller när han gjorde operationen.
Okej. Okay. Jag för mig att det ändå var lite så här...
Men det var väl EM?
Ja, det kanske var EM.
Ja, EM som han vann där. Okay, det var innan det. Där.
Just det.
Ja, så var han ju dålig där veckan innan EM. Precis. Och så, sen så gick han och så vann han
Men
EM.
Så då gick folk och ifrågasatte det.
Ja, så det var många som kom fram till mig och sa liksom så här att... Gud, varför tar han Allan? Det här är helt sjukt. Vad tänker han med? Liksom så här. Och du vet, så här, för mig var det liksom så här... Jag och Peder hade jobbat så himla länge med liksom alla detaljer och allting för att Allan skulle komma i liksom den bästa formen. Någonsin, så jag hoppades ju verkligen att han skulle ta Allan, även fast jag visste att ja, men det kommer bli tufft och det är mycket som liksom hänger på mig, att han ska må bra och att allt ska gå rätt till liksom, att han ska vara i liksom, bästa möjliga skick för att kunna prestera på topp. Liksom. Men så mycket som vi hade liksom, jobbat för hela det året, att han liksom, skulle komma i form, så var det liksom för mig... Var det så självklart att ja, men jag hoppades verkligen på att han skulle ta Allan.
Kände du på det att det skulle gå bra? Om han tog Allan så visste du att han var i...
Ja, alltså det är så roligt för att jag har en bild på min telefon. Ja. Som jag... Ja, det var på Snap. Jag har sparat den så här, ja, men 2 veckor innan vi ja, men åkte till OS. Det var en vecka innan karantänen så hade jag lite så här ångest. Jag kunde inte sova på natten och så var det så här att ja, men, du vet, jag tänkte på alla papper för så mycket pappersarbete och du vet, alla coronatest och ja, men, allt med att liksom, Allan skulle vara liksom, vad kommer hända om han liksom, står på planet hela tiden och klubbit. Jag vet inte hur det ser ut på planet, hur kommer det gå att lasta honom för att hans hästskötare innan hade sagt till mig att ja, men, han är jättesvår att lasta och då måste vi ha en droger och får han droger så får han kolik av droger så det var liksom så här, vet, jag tänkte på allt där, liksom. Jag bara, alltså, det enda jag ville att han liksom ska gå på planet utan att behöva någon sedering. Då känns det som att då kommer det börja bra. Liksom. Men då har jag en bild när jag skriver så här. Bara, jag skrev och så sparade jag den. För jag tänkte bara, ja, men... Så skrev jag så här. Att, ja, men det är klart, vi kommer vinna för att hela det här året har liksom än så länge gått så bra. Första Globalsen jag var med på, vi vann. Första nationshoppningen jag var med på, ja, vi kom tvåa. Och du vet... Allt sånt där. Första Grand Prix jag gjorde helt själv utan att någon annan var med, då vann vi. Och det var liksom så här, så jag skrev det bara, ja, men det är klart vi vinner mitt första mästerskap också. Och det är så kul att jag skrev det liksom.
Som ett pep-talk till
mig själv. Ja, som ett pep-talk till mig själv. Och så liksom hände det.
Ja.
Det är liksom så otroligt.
Ja, det är faktiskt helt otroligt. Men jag tänker på det här att ligga vaken på natten. Jag låg vaken här om natten för jag började fundera på om jag hade haft ansvar för att ta in 3 hästar från hagen i vårt stall. Ja. Alltså det räcker med, bara man har ett minsta lilla ansvar som man börjar så här ifrågasätta. Att,
exakt.
För jag vaknade och bara så här, fuck, ska jag ha tagit in de där 3 hästarna?
Eller bara, hängde jag grimman på boxen?
Ja, precis så. Och stängde jag boxdörren.
Hängde fram ett regntäcke. Ja. Alltså det kan jag hålla en vaken. Ja. Eller som när vi åkte till Gotland och vi åkte till Sylve med 2 hästar.
Och skulle åka färja första
gången. Skulle åka färja 3 timmar till Gotland. Ja. Det var bara, hur ska det här bli? Ja. Och vad måste vi göra? Och vad ska vi tänka på? Måste vi åka på, ska vi åka en egen fil? Eller när får man titta till hästarna? Och du vill ju åka egentligen hela tiden, vara nere hos hästarna hela tiden.
Ja. Man,
och det är liksom upphöjt i... Ja, men ganska...
Ja, då ska du åka till ditt första OS. Ja. Det är liksom så... Och som du säger, alla papper och det måste vara så mycket som du ska lära dig.
Ja.
Har du liksom haft någon handledare eller hur har du fått...
Hur alltså, jag har ju pratat mycket med Malin som jobbar för Peder innan. Ja. Och jag är verkligen så tacksam för det. För
hon har hjälpt mig verkligen mycket. Bredvid varandra? Eller sa hon hej då och du klev in?
Nej, jag var faktiskt med henne 2 veckor i Saint-Tropez. Ja. Innan hon slutade. Så det var jätteskönt och jag är verkligen jättetacksam för det. Alltså jag kan än idag liksom skicka till henne alltså när som helst och fråga om saker. Och hon svarar alltid.
Ja, men gud vad skönt.
Nej, men du säger att Allan är så speciell som häst. För jag tänker på det, den här första dokumentären om All In, hästen som hoppar som han hade vingar eller vad heter den. Mm. Då är det på någon tävling när Peder står och så sen till Lisen, som ju ändå också tävlat OS och hållit på med häst hela sitt liv. Han säger, här håller jag honom. Och hon bara, jag tänker inte hålla honom. Nej. Och det är då man förstår, okej,
okay,
hästen är speciell. Ja. Nej, men... För hon är ändå liksom inte någon rookie heller.
Nej, men han är verkligen... Alltså jättespeciell.
Ja. Men det känns också så konstigt då när man ser att du rider ut och har någon som handhäst.
Ja, det passar inte ihop.
Nej, det är som 2 helt olika hästar när man ser Lisen och bara, jag tänker inte hålla den där hästen. Och sen kommer du där och så har han alltså, en grimskaft bakom en annan häst.
Jag kan säga första gången Peder sa att jag skulle göra det, då tänkte jag så här, oj, oj.
Han är inte klok, eller?
Exakt så. Jag bara, herregud, ska jag göra det där? Och sen så tänkte jag också här, okej, men han hade inte... bett mig att göra det om han inte trodde att det skulle gå bra.
Ja, exakt.
Jag försökte liksom tänka så. Ja. Och Lisa stod bredvid första gången jag skulle göra det och hon bara, Peder, är det här verkligen en bra idé? Och han bara, ja, det går bra, jag går med. Liksom, så han gick med mig där första gången jag skulle rida med Fläck och Allan då. Och så vi red runt där och upp i någon hage och travar runt och hej och. Men det, alltså, det går ju bra. Alltså, jag skulle inte göra det på tävling. Det är också skillnad på han hemma och på tävling. Alltså, det får man ju inte glömma bort. Hemma är han ju jätte... lugn. Sen är det klart att om det liksom kommer någonting oberäkneligt liksom, att han kan bli rädd. Men det är ju absolut inte på samma nivå som det är på tävling.
Nej. Och tror de flesta hästar, alltså du vet med på våra hästar också, det blir ju som en liten extra, ett extra batteri i hästarna på tävling.
Liksom. Att Peder är tävlingsmänniska, det vet man ju. Och att han vill liksom maximera och optimera såklart. Men det är ju du också.
Ja.
Vi pratade lite grann på Friends på tävlingarna i vintras. Mm. Om ditt tävlingssinne.
Ja.
Och du berättade bland annat att du hade ätit upp ett A4-papper. Vad var det?
Jo, men... ja, alltså jag har alltid varit väldigt liksom, tävlingsinriktad. Och liksom allting egentligen, liksom, när det gäller skolan och sånt också. Liksom, att jag har väldigt så här att jag måste prestera hela tiden. Liksom. Och då var det liksom i skolan då, när jag tog studenten så... får man ju en sån här liksom, ja, men en tallrik där det står klassens på. Och då fick jag klassens vinnarskalle. Och så var motiveringen för att jag åt upp ett helt A4-papper i en tävling utan pris. Men jag kom först. Jag fick ingen pris, men jag kom först.
Frågade Peder det på din anställningsintervju om du var tävlingsinriktad?
Alltså det enda han frågade mig när jag var... Alltså jag kommer ihåg det här, för att det var liksom så oklart. Det enda han frågade mig när jag var och provjobbade på... Grevlunda var om jag kunde knoppa och om jag hade tävlat själv. Jag vet inte riktigt vad det hade så jättemycket med jobbet att göra så, men ja, det var det han frågade.
Men knoppa kan du?
Ja, det kan jag ändå.
Det kan du.
Ja, det sa jag. Jo, men det kan jag. Jo, men knoppa kan jag.
Men för du hade jobbat som hos Emmen Manuelsson innan, som groom också. Och var det ditt första jobb som groom? Eller hur?
Ja, det var det. Så jag började hos Emma direkt efter studenten.
Ja.
Gjorde jag. Och så var jag där i 2 år. Ja, nästan 2 år. Jag slutade i juni och började i juli. Så det var ju
ja,
nästan 2 år. Så där var jag. Då var tanken liksom med början att jag ville rida mer. För att jag hade egna hästar och... haft det liksom hela livet och jag var liksom väldigt inställd på att ja, men jag vill rida mycket liksom.
Men sen så känns ju som en hårt arbetande tjej. Att, för jag läste någonstans att du gick ju gymnasiet, du hade 3 egna hästar och jobbade som ridlärare.
Ja.
Och jag bara känner så här, jag jobbar inte ens heltid, har 3 hästar.
Och jobbar också som ridlärare, det är ju samma.
Ja, det är samma.
Jag får knappt ihop det.
Nej, men det är samma. Nej,
det var ganska mycket, men min mamma, jag är också väldigt tacksam för mamma hjälpte mig ganska mycket, du vet, med själva stallsysslorna och min bästa kompis Elin, hon hjälpte mig också väldigt mycket liksom med allt det här på marken, så att jag... Och sen hade jag 2 unghästar, så att ett tag hade jag en ponny, Mynta, som jag liksom tävlade mycket med. Och så hade jag 2 unghästar, så jag hade 4 fyra hästar och så pluggade på natur och hade ridlektioner två gånger i veckan. Det var tufft, men det gick. Jag hade inte så mycket liksom fritid.
Nej.
Men jag liksom, jag gick i skolan och allt sånt där. Jag liksom var verkligen bara fokuserad på stallet och skolan. Det är liksom inget jag direkt ångrar, att jag inte liksom spenderade mycket tid med mina kompisar och var ute och festade mycket eller liksom något
provade
sånt där.
Provade du att sluta rida någon gång?
Nej.
Nej, jag provade en sommar och slutade rida två veckor. Nej, det var
i
inte ens en
två
sommar.
Veckor.
Jo, men alltså, för det kanske var typ maj. Så vi gick fortfarande i skolan och så skulle jag prova att inte rida. Och så bara så här, jag bara, vad gör vi efter skolan? Typ. Jag ska göra som alla andra gör.
Mm.
De bara, nej, men vi åker hem, tittar på serier, pluggar lite, äter mat, typ.
Ja.
Så jag gjorde det två veckor och sen bara, fy, bubblan, vad det här är tråkigt.
Ja. Men som Nina också sa, radomakers, kommer hon också hade en hästfri tid.
Ja.
Hon sa, nu har vi fikat. Nu fikat i en månad. Vad gör vi sen?
Exakt.
Vad gör vi sen, kan vi dricka?
Ja. Exakt. Nej, alltså det var inte min grej. Så då började jag rida igen. Men det blir som en livsstil.
Ja, men det blir
om man
verkligen
levt hela livet och är van och var i stallet mycket.
Ja, jag vet liksom inte vad jag skulle göra om jag inte skulle vara i stallet. Liksom. Det känns så långt borta.
Nej, men exakt. Och så tror jag att man uppskattar dagarna så mycket när man har, typ som du har idag, kanske,
ja,
en stallfri dag om man
exakt
gör någonting annat.
Verkligen.
Då uppskattar man det så himla mycket och tar verkligen vara på den tiden.
Ja, samtidigt då som jag känner så här, bara, åh gud, hur mår Allan där hemma? Klarar han sig utan mig? Vem ger han godis?
hur långt bort från stället bor du?
En minut.
Ja, ah, okej, okay, perfekt.
Gångavstånd.
Ja, ah, okej. Okay.
Gångavstånd, du bor utanför. De
jag bor
utanför
gården.
Annars box.
Exakt. Jag bor på gården.
Ja, men gud,
ja, i en lägenhet.
Det är super. Ja. Gud, vad härligt.
Det är jätteskönt där.
Men då när du började jobba på Grevlunda,
ja,
då var planen liksom OS direkt.
Alltså,
började du ett år innan OS? Eller hur?
Ja, jag började i juni, gjorde jag.
Ja.
Och då gick ju Allan bara in hagel och var tjock liksom, och lerig. Och ville inte komma in ifrån den hagen.
Alltså, det är fan nästan en dealbreaker nu när vi letar på nu. Den ska gå och hämta in från hagen.
Fast det gör de oftast om man blir kompis med dem. Tror jag, alltså.
Alltså, ja, om man blir, ja, godis funkar ofta. Nej, men Allan är väldigt så att han är svår att fånga i hagen. Typ Peder ibland får inte in honom. Och
alltså, hämta hagen och lasta. Två
också
viktiga saker. Och
lasta. Det är,
alltså, nästan lika viktigt som att kunna rida på dem.
Ja, alltså, lasta känns viktigare än hagen. Alltså, hagen är inte omöjlig. Alltså, kanske om det går en stor, stor gräshage. Att det
är, alltså, jag älskar Nickis pony. Som, alltså, Mooney, hon är fantastisk. Och våra, alltså, alla våra hästar är ju otroliga.
Neo kan vara svår, för att han är så elektrisk och jag med, så jag råkar genom stötar ibland, så då när jag kommer, då bara, rör mig inte, rör mig inte. Jag bara, men ställa, bara följ med mig då.
Kom bara.
Ja.
Okay, alltså, han är svårare att hämta i, alltså.
Ja, han kan vara, alltså, i början när jag började på Grevlunda där, så liksom kände inte alla mig och jag kände inte honom. Då var det svårt.
Ja.
Det var
hur
inte
gjorde
lätt
du då för att få liksom, kunna finna honom från
hagen? Nej, men jag stod där i hagen med godis och han kom fram till mig, tog godisen och sen skyggade han direkt till vi packade bak. Ja. Så här, bara, nej, ta inte i mig. Och jag stod kvar där och fortsatte igen lite godis. Så du vet, när han kom fram, istället för att liksom försöka fånga han direkt,
klappa
liksom,
lite,
gå runt, typ klappa honom, se till att han liksom blir lugn och fattar att jag inte ska göra något dumt mot honom. Eller att jag vill liksom bara hämta in honom och vi ska bara gå in i stallet och han ska bara få bli borstad. Eller han ska bara byta till en annan hage. För att då gick de på dagarna i en stor gräshage och på natten i hans vanliga hage med lilla huset.
Ja.
Så att det var liksom så jag fick göra. Och sen, nu är det ju absolut inga problem att hämta honom. Nu är det nästan så att han liksom, jag brukar alltid ropa på han, Allan, när jag ska liksom hämta in honom. Och då brukar han alltid gnigga lite för att han vet att jag har godis med till honom.
Vad är du skulle fråga?
Ja, för jag såg också på Grevlundas Instagram, tror jag, att det var någon som försökte hämta in Sparven och hon ville inte heller komma in.
Nej, men hon är värre.
Hon.
Ja.
Ston också, de går inte lika lätt att muta med godis.
Nej, de går inte lika lätt att muta. Nej, hon ville inte. Det är ofta hon inte vill komma in, speciellt när det är solig dag och det är fint väder.
Ja, jag tror
att
det stod
där
så
i
början
stora
på så gräshag, nu när man
exakt
lite söker till lite mer
precis
sommarhaga. Liksom.
Ja. Alltså, apropå ston, jag ska bara säga Salsa, vårat sto,
ah,
det finns ett föl i stallet. nu.
Ah, och det
är sant. Ponnyfölet
är så gulligt som man dör. Oh. Och den står liksom mellan stalllängorna utanför Salsas fönster. Alltså hon står och tittar ut genom fönstret och tittar. Det är som att hon fått en föl-tv. Jag tog in henne till... Alltså, hon bara stod och tittade på det där fölet hela tiden. Hon var helt fascinerad. Och så jäkla gulligt. Den låg och sov häromdagen. Hon bara stod och tittade på det. Så sött.
Det var gulligt.
Ja, det är gulligt.
Vilken är den mest överraskande arbetsuppgiften som du har, som du inte hade räknat med som hästskötare?
Oj, jag måste säga liksom allt pappersarbete som jag liksom inte hade någon koll på innan. Och det är så himla mycket som man liksom... Jag hade verkligen inte koll på det innan jag började jobba hos Peder, hur mycket det är att göra inför typ en flygtävling och liksom hela den biten. Att det är så mycket att hålla koll på och så mycket sånt, att det är blodprover som ska skickas in och svabbtest och...
Har du en checklista nu liksom som du går efter eller kan du det i huvudet?
Nej, alltså jag kan det i huvudet, men jag har ju också alltid något att falla tillbaka till och liksom dubbelkolla så att jag har allt. För att till exempel som man ska åka till Tokyo då, så hade vi ju liksom väldigt tydliga... Ja, men det här behövs.
Jag kunde det kanske alltid... skillnad också om man ska åka till Tokyo eller internationell tävling i Tyskland.
Och sen, eller typ som när vi var i Saudiarabien då var det ju lite samma liksom, att det behövs blodprover. Och, men då får man ju liksom väldigt tydliga instruktioner ändå från liksom själva tävlingen, vad som behövs. Så nu känner jag ju ändå att nu har jag ju väldigt mycket bättre koll på allting än vad jag hade för ett år sedan. Liksom.
Ja. Sen hur mycket, ni packar ju mer utrustning och allt sånt när ni flyger med hästarna. Mm. Men foder och sånt, tar ni med det? Eller köper man foder på plats? Och hur funkar det om man har en känslig häst som alla till exempel?
Många kilo när man är borta så länge.
Ja, så ska jag åka till Sundbyholmen här med tre hästar. Det var ju typ så här 180 kilo hö.
Ja, exakt. Det är mycket hö som ska med. Och det är där, så fort vi åker med alla någonstans så har han ju alltid sitt egna hö med sig. Så det som var bra till Tokyo, när vi liksom, det är klart vi kan inte frakta med vårt egna hö då. Så att då... fick vi Tokyos hö hemskickat till oss innan. Så vi kunde
mixa.
Så att han vande sig vid det jag hört.
Men är det enklare att skicka Tokyos hö till Skåne än att ha skickat Skånes hö till Tokyo?
Du, jag har faktiskt ingen aning. Jag funderar också på det där. Men det var verkligen exakt samma hö. Så jag vet inte om det... jag har ingen aning.
Nej, men så var
eller om det är Tokyo som har liksom...
Kanske är svårt att skicka in grejer i Tokyo för att man, det är så mycket papper och grejer.
Ja, det är liksom.
Och då kände Pedro och dem att det är bättre att vi måste få höst.
Ja, så det var förbundet liksom som fixade det så att alla Sveriges hästar som skulle till OS hade det här höst innan. Så jättebra. Och sen kraft fraktade vi dit. Ja. Hans
andra liksom, grov kraftfoder.
Hans kraftfoder, ja. Det fraktades dit. Ja. Så att det var där allting som man behövde.
Var det några hästar som var jättenervösa på planet? Eller som det var, har man en veterinär med sig som kan ge hästarna lugnande om de freakar ut?
Veterinär har man alltid med. Så det var med. Och alltså det var ju, alltså jag hade ju mest koll på Sveriges hästar liksom. Och
jag tänker man borde höra om det är några som blir
såhär, nej, det var faktiskt lugnt. Typ. Det var faktiskt, nej, det var jättelugnt var det. Det var absolut, det var två hästar var det som stod långt fram som var lite... hispiga. Men de fick...
Är det där också om man vill åka långt fram eller långt bak? Finns det något där? För som passagerare så
nej, det brukar
man ju
vara liksom...
långt bak, eller hur?
Nej, längre fram är mindre turbulens i planet.
Det kan vara hingstar, för att man får tänka så. Hingstar och ston kan ju stå nära varann. Så det är hingstar, vallacker, ston liksom. Så det är uppdelat.
En vallackmur.
Exakt. Ja, så...
Ja, men då har man ändå en veterinär på plats som ger hästarna lugnande om dem.
Ja.
Och sen kan jag tänka mig också, nu när de åkte till OS så är ju säkert hästarna vana. Alltså förstå, det här är ju världens bästa hästar som åker som förmodligen har flygit mycket innan. Liksom.
Ja, alltså alla har ju bara flygit en gång innan och det var ju till Rio.
Är det så han,
inte Miami och sånt? Inte varit där? Nej. Ja, du ser.
Ja.
Men nu när ni var till exempel i Saint-Tropez. Och då är det en tävlingshelg.
Ja.
Hur lång tid tar en tävlingshelg i Saint-Tropez i anspråk?
Du menar med resa och allting?
Alltså hur lång tid
tar... När börjar den tävlingsdagen för dig och Allan? Liksom?
Ja, då börjar den som nu då när vi åkte till Saint-Tropez. Då åkte vi på lördag natten. Vi var framme på tisdagen. Det var besiktning på onsdagen. Och sen så var det sista tävlingen var på lördagen denna gången. Så att då åkte vi på tidigt på söndag morgon. Och sen var vi hemma tisdag morgon.
Så det är lite drygt en vecka då?
Ja, så en vecka nästan. Och 3 dagar.
Ja.
Och då åker du och Allan själva. Peder är inte med er.
Nej.
På stoppen, utan ni möter honom i Saint-Tropez då.
Ja.
Och då rastar du Allan och tar hand om honom.
Ja, precis. Och,
rider du honom då eller leder man bara? Eller hur gör man? Jobbar man nästan under resan?
Det är lite olika. Vi är väldigt så att vi liksom individanpassade.
Ja.
För att alla hästarna behöver ju liksom olika. Och vissa hästar behöver ju kanske vila mer än andra. Och någon behöver röra sig mer än någon annan. Så Allan till exempel, så han rider jag alltid på stoppen. Just för hans muskler, och han behöver liksom släppa ut energin. Så att det liksom inte blir så att han, ja men musklerna börjar krampa på honom. Så att han måste alltid liksom ta några galoppvarv liksom, så att han har fått röra sig ordentligt. Så han rider jag alltid på stoppen. Vart jag än ska. Så att han får röra sig ordentligt. Och sen så, som nu så ville Peder att jag skulle rida Charlie på stoppet också, så då gjorde jag det.
Men hur lång tid tog det innan du vågade liksom börja rida på Allan, från att du började jobba på Grevlunda och började liksom umgås med honom?
Ja, alltså det tog ju ett tag innan jag red honom första gången, just för att han var så tjock, så vi hade ju han mest som
hand. Det var det problemet, inte att han är speciell.
Nej, men han var ju så tjock, så jag hade han ju där i handen liksom och red runt på fläcken liksom. Och sen så vet jag Peder hoppade upp på han. Jag vet inte exakt när det var, men det var där på hösten i alla fall. Och sen så typ 2 dagar senare så sa han att men nu kan du testa hoppa upp. Och jag var lite nervös innan.
Var det i ridhuset?
Ja, det var i ridhuset. Ja.
Höll han i dig i longelina?
Nej.
Nej.
Jag skulle hoppa upp själv där med pallen. Alla ville först inte riktigt stå stilla. Då tänkte jag, gud, nu blir han lite nervös här för att det är någon annan som ska hoppa upp. Ja. Men sen gick det bra. Han var snäll. Ja.
Vi träffade ju Peter Eriksson och pratade lite grann om träningarna inför OS. Och sånt. Ja. Att lägga upp tempot och att de verkligen så här övade på att rida fort inför OS. Är du med och kollar träningarna, träningspassen? Och ser allting och kollar?
Ja, men ofta är jag det. Jag är ju alltid med och antingen höjer och sänker eller rider fram till Peder eller gör det ordning i hästarna och longerar fram eller rider fram. Eller, så att man är alltid med när han tränar.
Fan, Rebecka har precis tagit hästskötarexamen.
Är det sant?
Ja.
Det har jag gjort.
Sen, nu får du ta tips kul. Rebecka. Nu när du är nyutbildad, då har du ju hästskötaren till Sveriges bästa, till världens bästa häst.
Hur var det att göra hästskötarexamen då? Jag har ju verkligen inte gjort det alls.
Det vet jag heller. Jag är nu 32.
Vad du gjorde, du tog i det här om dagen?
Jo, exakt. Jag är 32 och har jobbat som ridlärare i typ 10 år och tävlat och hållit på. Liksom.
Men ändå svårt.
Jättesvårt. Men också jag tror att det var svårt och läskigt och nervöst, för att man tar det här med hästar på så stort allvar.
Ja.
Det här är mitt liv.
Ja, precis.
Och samtidigt som jag älskar att lära mig nya saker och väldigt öppen för att lära mig nytt, så vill man ju verkligen också kunna och visa att så här, jag kan ändå häst. Liksom. Så allt är bra, förutom longeringen då klantade jag mig. Va? För då var det också det enda jag tänkte, jag är bra på att longera. Alltså jag tycker att jag får alla våra hästar bra i longeringen och för hjälperna och lydiga och så här. Men då tänkte jag bara att jag får inte trassla upp den jävla linan, och piske måste man ha under armen. Du vet, att det är så, här, så strikt hur man ska göra det.
Ja, precis.
Och jag bara, jag får inte klanta mig nu, för när man longerar själv så är man ju lite slarvig, tyvärr. Eller du vet, så här, jag säkrar ju inte med linan och byter sida, utan jag bara knäpper ju över.
Liksom. Exakt, exakt.
Och då tänkte jag så mycket på att jag inte fick klanta mig, så att jag klantade mig ju. Det var trassel på linan och jag bara, herregud, jag ska... Men då, de ser ju också på helheten.
Ja.
Alltså så.
Ja.
Och de bara, longeringen vet jag inte riktigt vad jag håller på med. Jag bara, jag kan så mycket bättre, jag lovar. Jag kan visa igen om ni vill. Och de bara, nej men vi ser ju att du kan. Alltså, så.
Men när man longerar, då trär man genom ringen och så är det bortaste ringen.
Nej, alltid över. Du får aldrig trä under ganaschen.
För att då, ganaschen? Alltså, precis.
Under hakan. Nej. Liksom. För då om du hästen drar iväg, då drar du åt. Och då kan det bli ett konstant tryck, så hästarna tycker att det blir jätteobehagligt. Okay. Så att de vill fly undan från det.
Så ringen över nosen, ringen?
Nej, över nacken.
Över nacken, ja men precis. Jag menar det.
Exakt.
Ringen över nacken, ringen.
Ja.
Men sen när du ska byta sida, vad är det du ska göra då?
Då ska jag ta änden på någon skelinan och trä genom bättringen så att jag säkrar. Och när jag uppsläpper av då, så att den inte är lös. Är du med? Och så byter jag sida och då kan jag släppa ut den säkerhets... Ja. anordningen jag har gjort. Men sen man kan ju fästa den i bara innersta bättringen om man har dem inspända på utsidan. Då kan du ha spännet bara på en liksom välutbildad häst. Ja, men så, jo, men det gick bra. Men sen foder är det ju svårt.
Oh, gud.
Alltså, de hade massa burkar med olika foder som man skulle säga vad det var bra för.
Oh, alltså, gud, det där är ju...
Det finns Google idag också.
Det är ju jättesvårt ju.
Jättesvårt. Ja. Också kul. Alltså, så,
kul. Ja, ja, verkligen.
Man vill ju lära sig nytt.
Det liksom. Kanske man borde göra då, hästskötare. Liksom. Undrar hur det hade gått. Inte så bra, tror jag.
Det som typ var jobbigast också, det var att vi hade två människor som var examinatorer.
Uh-huh.
En kille som jag har träffat förut. Jag har ju gått så här ridledarutbildningen.
Aj,
då var han så här handledare eller så att han har träffat förut. Men sen var också mammas kompis. Det är jobbigt.
Ja, det är jobbigt.
Då blir det ännu strängare.
Ännu strängare och ännu
jobbigare. För de kan absolut inte se mellan fingrarna just i och med att då blir...
Nej. Och så först var jag säga att jag ska skriva ett annat efternamn när jag anmäler mig. Kanske de kommer förmodligen känna igen
mig. Ja,
då blir det ännu mer dumt att jag försökt att anmäla mig ett annat namn. Ja. Men det gick bra. Men du vet, det blir också jobbigt för då vill man ju också sköta sig. Typ.
Ja. Ja, verkligen.
Ja, jag klarade det och det...
Det var skönt, det var
men
bra.
Men det är också roligt, man lär sig ju nya saker hela tiden. Liksom,
ja, när verkligen. Man verkligen inser det, att ju mer man lär sig, desto mer har man att lära.
Exakt.
Det är
exakt.
Verkligen så. Man blir aldrig fullärd.
Exakt, så känner jag också.
Det är alltid något nytt man kan lära sig.
Ja. Men hur ser livet ut här framöver? Vad har ni för...
Vi ska faktiskt till... Eller Peder ska till Hammara.
Ja.
Och tävla så här i Sverige. Och sen så blir det väl Stockholm Globals. Här uppe, ja. Så det är väl de närmsta planerna. Sen får vi se vilken häst det blir till VM.
Precis, och det är Danmark i augusti, ja.
Ja, exakt. Början av augusti.
Just det.
I Herning. Så det är inte lika långt som Tokyo.
Nej.
Vi ska inte behöva gå in i något plan den här gången.
Nej, gud vad spännande.
Men också, jag är förvånad över att han bara har flygit en gång innan Allan, innan ni åkte till OS.
Ja, jag tror bara att han har flygit en gång, och det var till OS i Rio.
Och ändå så och gjorde han det så lugnt.
Ja.
Man själv är ju lite nervös och det skumpar i flyget. Alltså, och det är konstigt liksom och så.
Ja, han var ju lite stressad. Liksom. Vi hade bollar i öronen och hej och hå, men det var där när jag skulle lasta honom var jag lite nervös. För jag vet ju att förra gången han flög så fick de ju ge han sedering. Och han blir ju dålig av sedering. Så jag var lite nervös där innan för att alla hade sagt att han var så jobbig att lasta. Men vi gav han tid och sen så gick han på.
Det gick bra.
Ja, det gick bra. Jag kommer ihåg, jag var så glad liksom, när han gick på och vi inte behövde ge han någonting. För att då kände jag så här, okej, men allting har börjat bra. Nu kan det bara gå bra liksom.
Ja.
Och jag skickade en bild på mig och Allan när vi var i containern till Peder och bara, han är på nu och vi behövde inte ge någon sedering. Och liksom, så det var lugnade ändå mig också väldigt mycket. Att då började allt väldigt bra liksom.
Ja, det förstår jag. Vad heter det? Men hur gör ni med hans krubbitning för att han inte ska krubbita så mycket? För jag tänker att det är många hästar som krubbiter.
Det är ett projekt.
Det är ett projekt, ja. Okej. Och hur ser det projektet ut?
Ja, men när jag åker på tävling. Allan behöver nästan en helt egen lastbil med alla saker han har med sig. För det är galler och bubbelplast och träväggar och...
Träväggar?
Ja, och det ena med det tredje. Så att när jag kommer... Jag
är väldigt... Har ni egna boxväggar till tävlingarna?
Ja, vi har med oss och vi kan sätta upp.
Ja.
Så att... Det blir helt plant. Så när man är i Frankrike är det väldigt bra boxar. För då är det liksom plast som är liksom helt slätt. Men typ som i Stockholm i Sverige brukar det inte vara så bra boxar. För då är det så här en kant som går längst med. Och så är det mycket galler. Och han får ju tag i galler. Så då måste jag liksom sätta upp och täcka hela boxen.
Ja.
Och ja, det är inte alltid helt enkelt. Men ja, nu när jag har gjort det... Ja, i snart ett och ett halvt år, ett år. Han har inte tävlat jättemycket. Hemma har han ju sin box liksom. Så ett år nu då, så har man ju kommit på fler och fler idéer hur man ska göra för att det inte ska bli några kanter i boxen.
Och är det därför han vill ha något mycket ute i den här hagen med det här lilla huset i?
Ja.
För att där krubbiter han inte?
Nej.
Det är härligt. Och så ska man nog tänka om man har hästar som har...
Alla är ute verkligen hela dagarna.
Ja, att då kan man oftast kanske förändra deras beteende genom att byta miljö eller... Tänka lite utanför boxen.
Liksom. Men verkligen.
Vad skulle du säga för tips om det är någon som lyssnar nu som själv har en skötare till sin häst? Hur kan man som hästägare eller ryttare då vara en bra, liksom bra coach eller arbetsledare, vad man ska säga, till sin skötare eller groom?
Ja, till sin skötare. Jag skulle säga att man liksom alltid har en bra dialog. Det tycker jag och Peder och Madde då, som jag också jobbar med tillsammans med Peder, vi liksom alltid diskuterar allt och har en öppen dialog om hur hästarna är och hur de känns och om det är någonting liksom vi tycker kanske behöver ändras eller om det är något Peder tycker som behöver ändras, så vi liksom alltid diskutera det för att hästarna ska må så bra som möjligt. Och sen även att Peder är liksom väldigt brydd både mot oss människor och hästarna, och det tycker jag är väldigt viktigt att man inte liksom, för det är många tror jag liksom där ute, för att man hör mycket att det är, att sin ryttare liksom kan vara otrevlig och liksom inte uppskatta jobbet man gör, men Peder är liksom väldigt noga med att alltid säga att man, ja, men liksom gör ett bra jobb och man känner verkligen att det man gör betyder någonting liksom, och att det verkligen bidrar eller vad man ska säga. Och det tror jag är
att
väldigt
man delar
viktigt.
Framgången.
Ja, exakt. Och jag tror att det är väldigt viktigt för att man liksom, för att det är ett hårt jobb och det är slitsamt och det är inte alltid enkelt, för att det är mycket att hålla koll på. Och man själv har liksom lite prestationsångest för att man liksom vill att det ska gå bra och man vill att allt ska bli rätt. Och då tror jag att det är väldigt viktigt att man också får kanske den lite den bekräftelsen, att man liksom, när man tänker åt rätt håll, att man också får veta att man gör det. Mm. Så att det liksom, ja, men så att man liksom får någon form av bekräftelse att det man gör faktiskt också är bra.
Hur funkar det där? Du behöver inte svara om du inte vill, men jag är nyfiken. Hur får du, eller generellt, hur funkar som om man är groom, en del av teamet? Har man en fast lön eller får man också en kickback på om han vinner? Pengar, får man en procent, alltså får man en del av framgångarna, alltså får man bonus? Nej. På framgångarna?
Nej, vi har inte. Men? Så det var ju lite synd. Hade varit bra förra året.
Men jag tänker på en motivator för att man ska, ja, vilja göra, jag vet
faktiskt,
inte.
Det är inte helt dumt.
Nej, det hade ju faktiskt
det
varit,
ja,
det får bli så.
Alla procent.
Exakt.
Var tionde bil.
Eller hur?
Precis.
Exakt. Ja. Exakt, var tionde bil.
Ja. Nej, det hade ju faktiskt varit bra. Nej, vi har faktiskt en fast lön.
Ja.
Men alltså, jag tycker också så här att man får uppleva så mycket och liksom vara del av något liksom, typ som nu när jag liksom jobbar hos Peder, att det är liksom få uppleva så himla mycket, och bara det tycker jag liksom är fantastiskt. Sen kanske inte är något jag vill göra hela livet. Ni vet att jag, för då kanske man vill ha ett jobb där det liksom är mycket bättre betalt och hela den biten liksom. Men alltså just nu det är liksom, jag tycker att det är fantastiskt att få vara med om allting.
Ja.
Vi får och liksom resa runt världen med där man tycker är allra roligast. Det är liksom fantastiskt.
Har du något knep du kan lära ut till våra lyssnare? Jag vet att när vi hade en knoppningstävling mellan dig och
Lina.
Ja. Precis. Ja. Då skulle du klara färdiga knoppa. Då bara tjoffar de in 10 gummisnoddar i munnen, båda två. Och så börjar de knoppa. Jag bara, vad gör de? Det visste jag inte till att börja med. Brukar du ha gummisnoddar i munnen?
Nej, jag brukar träna på ett finger typ.
Samma.
Ja. Nej, men alltså det är så bra att ha dem i munnen. Alltså jag bara säger det. Ja. Jag har alltid snoddarna i munnen. För då liksom behöver man inte pilla med fingrarna och hålla på. Då liksom flätar man, tar snodden från munnen och så bara tjup, tjup, klart.
Mm. För det var någonting ni båda gjorde helt självklart. Jag bara,
vad gör ni nu? Ja, nej, men det
är tydligen så det görs.
Ja.
Varför har man dem i munnen? Är det för att man vill att de ska bli lite blöta typ, eller?
Nej, det är bara smidigt. Eller alltså, de behöver inte vara blöta. Det är liksom inte.
Jag tänkte också att man får mjuka upp dem, att de ska bli spänstigare på något vis.
Ja,
det
var till och med
en praktisk att plats inte... att ha dem.
Ja, jag tycker att det är väldigt praktiskt.
Köpa magväska till.
Ja, liksom så här, som man har hundgodis i.
Exakt. Utan sådär.
Men det är så smidigt, för då kan man liksom fläta och så kan man liksom redan förbereda, liksom ta ut snodden lite liksom. Så att den är redo. Och så... Det låter ju helt sjukt.
Det gör det faktiskt. Men då har ni alltid nya snoddar. Ni återanvänder dem inte.
Nej. Det var lätt inte så bra i miljösynpunkt kanske, men de går lätt sönder också.
Det gör
snoddarna.
De faktiskt.
Så det är svårt att återanvända.
Är du vidskeplig? Alltså så, här, så att du har maskottar som måste vara si eller så, eller du måste göra någonting si eller så innan en ritt eller?
Nej, alltså jag är faktiskt inte det.
Skönt.
Ja. Ja, väldigt. Jag tror att jag hade blivit galen om jag var så. Nej, jag är faktiskt inte alls. Sen är det så här, man har ju liksom sina grejer som man liksom alltid gör liksom, att man, jag hatar liksom att stressa och göra ordning hästen och sådana där grejer, liksom vill ha sin tid och liksom att man ser till att allting blir bra gjort och att allt ser rent och fint och snyggt ut liksom. Men annars så nej, inte så att jag känner att ja, men om jag stod här förra gången när vi vann så måste jag stå här igen liksom.
Hur lång tid innan uppsittning börjar göra i ordning?
Det beror lite på om jag ska knoppa eller om jag ska tofsa eller liksom
tofsa, vad som är det att man bara har tofsar som...
Ja, Allan har ju alltid tofsar. Han har aldrig knoppar.
Han har... liggande tofsar på sidan.
Ja, precis.
Varför har han inte knoppar då?
Och det tycker jag är ett bra tips faktiskt. När man tofsar, att man inte bara gör en tofs utan att man gör tofsen och sen trär man igenom liksom, så att man vänder tillbaka.
Aha. Jag fattar.
Så man liksom gör som en öppning och sen trär man igenom och drar åt.
Du gör en liten liggande tofs och så vänder du tofsen in i sig ovanför gummisnodden. Liksom.
Ja, och ner och drar åt. För då ligger de ner snyggt. Så kan man klippa dem och sen blir helt rak. Och då liksom ligger de där. Stilla och snyggt. Så man inte liksom bara gör tofsarna. För att då blir det, tycker jag, att banan liksom står lite utåt.
Just det.
Ja, så blir den ju lite så här då. Ju,
exakt.
Eftersom att man har dragit ihop den på ett...
Precis. Okay.
Och sen klipper du rakt efteråt.
Ja, jag brukar liksom bara jämna till. Den är ju... förhoppningsvis ganska rak redan för att man...
Vi har en man som behöver fixas. Det här ska ju inte... Hon börjar se helt tokig ut i håret.
Ja, men det är faktiskt jättebra att liksom göra så drar man åt och så... Då blir mannen liksom helt...
Ja, du ser.
Ja.
Och finns det ett skäl till att han inte har knoppar? Eller bara...
Nej, alltså han har liksom aldrig haft det.
Nej.
Och jag tror att det är också att han är ju liksom lite så...
Speciell.
Ja, och lite så full fart liksom. Det ser ju bra ut när mannen är...
Vill.
Ja, men lite så.
Ja. Okej, men så när börjar du, ungefär en timme innan?
Ja,
du...
men ungefär en timme.
Ja.
Brukar jag göra. Jag brukar till exempel tofsa och sen så när jag tofsat så brukar jag liksom, eller knoppat, så brukar de liksom få vara i fred en stund och gå runt i boxen och om de behöver kissa eller någonting så man inte står med dem uppbundna en timme, för det blir ganska lång tid. Liksom. Jag har aldrig dem uppbundna en timme. Det är liksom alldeles för lång tid innan start. Så att de liksom får ner huvudet ordentligt innan och vill de dricka kan de dricka och kissa och hela den biten. Och sen så kanske jag sadlar om en ungefär en kvart 20 minuter innan jag ska gå iväg från stallet liksom, eller innan PD kommer till stallet och hoppar upp. Jag brukar få stå med sadeln en stund och sen så sätter jag på benskydd och...
Och just så går du iväg en stund igen. Du gör ett moment och går iväg en stund. Och
ja, men liksom så att det är lugnt. Ja. Så att de liksom inte känner att det är stress. Nej, precis. Utan det ska liksom vara lugnt. Sen är det klart, ibland kan det ju vara stressigt. Om man, till exempel när vi var i Sundbyholm nu och vi har många hästar med, att det blir liksom full fart. Och ja. Så kan det ju vara ibland. Men oftast på de här viktigare tävlingarna så blir det ju aldrig stressigt. Och då gillar jag att man liksom planerar i god tid vad man liksom behöver göra. Om de ska ha massagetecken innan och om de ska ha... något annat speciellt.
Men det är någonting också med den rutin. Han rider fram, Peder rider fram, sen hoppar han av och drar sadeljorden. Eller rider du lite då och så hoppar
Nej.
Han upp igen? Eller vad är det ni
Nej,
gör?
Vi alltid när vi hoppar fram och Peder rider fram så brukar han rida fram. Sen så när det är ungefär 8-9 plus, vi säger alltid plus innan vi går in på banan, det betyder att då är det den som står... Då ska han stå i gången. Liksom. När jag säger att det är en plus, då är det han som ska stå i gången. Då är det liksom två innan Peder ska in på honom. Så då brukar vi alltid börja hoppa när det är typ 8-9 plus. Och då gör han räcket. Och sen så går vi över till oxen och då brukar han börja på den när det är ungefär 6 plus. Sen tar han ungefär den sista, ja, men lite större oxen när det är 4 plus. Och sen så går vi till hörnet av banan eller går utifrån... framhoppningen och så sitter han av, jag sadlar om, kanske ändrar martingallen om den ska ändras och sättas i den bakre stroppen istället för den främre, för att när han går in på banan på vissa hästar så vill han liksom att sadeln ska, då ska den liksom vara helt stilla där framme och då brukar vi liksom sätta bak förbygeln. Och sen så ändrar vi ja, men om det behöver spännas någon rem eller torkar i munnen så att allt ser rent och fint ut. Mm. Och sen så hoppar han upp igen när det är ungefär 2 plus tills han ska in. Och sen är det en plus.
Men från att ni har sadlat om och spänt åt och fixat martingallen och gjort allting, då hoppar han ingen mer sen, utan det är det sista
jo,
som...
Du, då, jo, det är han. Och när, han vi sadlar om, när jag sadlar om och gör allt det här, då går alltid Peder igenom banan.
Ja.
Och det är där han gör, det är därför han vill ha den här pausen. Liksom, för att då ska hästarna få lugna ner sig, de kommer ut ifrån banan, de hinner andas. Och Peder kör sin genomgång av banan där, rider igenom den
i huvudet. Och sen hoppar han upp.
då hoppar han upp. När det är en plus, då tar vi ett sista räcke. Alltid sista räcke. Och då tar han alltid det där räcket en eller två gånger. Oftast beroende på hur det känns. Eller om man vill först ha ett lågt och sen ett lite högre.
I flygande fläng så att man är på
så man är på gång, ja. Och sen så går vi in på banan.
Så man gör lite enkelt och lite kul för dem det sista som händer innan man går in så att de är på gång.
Exakt.
Har han samma rutin det här med alla hästar eller är det bara på Allan? Eller?
Nej, alltid samma.
Alltid samma?
Alltid, ja. Det är lite olika liksom, så här, men vad de ska ha med sina förbyglar och martingall och liksom, den biten. Så här, hästarna liksom lite olika vad de behöver. Men Peder har alltid samma system att han vill hoppa av, han vill gå igenom banan. Det spelar ingen roll.
Det är så roligt när man lär sig om de små grejerna som folk håller på med. När man är på tävlingar, när man har förmånen att få på tävlingar där sådana som Peder och Malin är, när man vet de här små grejerna ska man kika lite på det. Jag tycker det är kul. Och också som när Peder, när vi pratade med honom, han sa att alltid när han kom in på banan så har han tänkt hur han ska rida och att han alltid gör ett byte precis innan han byter varv och byter galopp och sen startar han. Så då vet hästen att nu kör vi. Då det blir roligt att sitta och kolla på. För nu, då,
Nej, men verkligen så.
Det är också kul när man vet om deras system lite och tittar på deras framridning och framhoppning och hur de faktiskt gör och hur de värmer sina hästar. Och, det är superintressant.
Så nu när vi var i Saint-Tropez så är ju Allan, han är ju så himla rädd för skärmar. Så var det en stor skärm precis vid där man går in till banan. Och då, det var lite svårt att hoppa fram den första dagen för att han var så himla skygg för den här skärmen. Och framhoppningen är väldigt liten. Så då får man liksom tänka så här, men behöver vi göra oxen till ett räcke istället? Och passa in lite och sådär. För han är ju lite rädd av sig, Allan, för vissa grejer.
Hur går det på typ Stockholm när det är stor skärm på hela liksom? Bryr han sig inte om det? Är det, om det
Nej, alltså jag har aldrig varit med Allan i Stockholm. Men Nej. Det känns som att han borde vara ganska spänd där. Jag vet att han har hoppat i Stockholm. Men, och sen är det där att när han väl kommer in på banan så är det som att då är han fokuserad. Liksom. Det är värre just den här biten på framhoppningen när det är en stor skärm. Liksom. Och sen är det klart att han blir mer spänd när det också är en stor skärm inne på banan också. Men då är det liksom...
Visar man ettan sen är det fokus på...
Ja, men tror fransmännen vet att han är skygg för skärmar och så sätter de bara, vi sätter en stor skärmjävel på framhållningen.
Ja,
det tror jag de tar med, tror inte det?
Jo, ja. Nej, jag vet.
Det hade varit rätt. Nu ska han inte få vinna här. Nu ska framhållningen bli dålig.
Men du, hur kul, apropå Saint-Tropez, Malins ritt.
Ja, det var otroligt.
Hur sjuk var den?
Ja, det var otroligt. Så kul. Wow. Det var kul också att det var en svensk som försvarade titeln. Vi vann ju där förra året. Och så var det Malin som vann i år. Så det var bra.
Jätteroligt. Jag tyckte svenskarna var helt. Jag har aldrig sett henne rida så. Jag har sett alla hennes ritter, men jag har aldrig sett henne rida så.
Nej, det var verkligen otroligt. Var det. Det var jättekul.
För det känns som att Malin har alltid safeat lite. För man vet att Indy är ofta felfri. Men Precis. Hon kan ju bli så sjukt snabb. Ja. Alltså, så att det känns verkligen. Som att Malin har inte vågat växla på, för då vet hon inte vad som händer sen.
Nej, exakt så.
Men nu inte vad som hörde jag att det var Angelica Augustsson som är svensk, hennes kille.
Ja,
Marlon. Ja, som hade sagt till Marlon att så här, nu gör du så här, Malin. Du klarar det här.
Ja.
Och då hade hon så vågat köra på. Så.
Ja, det blev ju så bra också. Shit, vilken runda. Ja, det var otroligt.
Kul.
Men det känns ju samma sak med Indy, att hon är också ganska speciell.
Hon är jättespeciell.
Men verkligen. Att de verkligen har också hittat varandra. Nu, liksom.
Gud ja.
Min dotter Agnes som sjunger här.
Alla och Inni har ju samma pappa, Kashmir. Så att de är ju lite lika på det viset. De är rädda för olika grejer, men de är ju båda lite av den hispigare typen när någonting inte går deras väg.
Nej, precis. För Indy verkar inte heller vara jättekul i stallet och sånt. Har man ju
fått
höra.
Han gillar inte barn.
Nej, exakt. Nej. Man kanske tar en omväg om man går förbi hennes box.
Nej, Indy. Hon är att gosig.
Okej. Okay. Hon vet att man har godis med sig kanske.
Ja, exakt. Det är det godiset.
Gud vad härligt. Så nu ska du ha några dagar i Stockholm. Hästfritt för första gången i Stockholm på hur länge?
Ja, det var väl typ när jag var i skolan här på något så här... museum typ. Nej, jag vet inte. Det var länge sedan jag var i Stockholm och bara var i Stockholm.
Gå på stan och käka glass och på sig vanliga kläder.
Ja, trevligt.
Härligt.
Ja, det kan ju vara trevligt.
Det kan ju vara trevligt.
Några dagar.
Men du längtar ändå efter alla.
Ja, alltid. Alltid.
Gud vad här. Men du, lycka till framåt. Lycka till på stadion.
Tack
så mycket. Vi kommer vara där och heja.
Ja, det kommer vara.
Ja, men vad roligt.
Mm. Ja.
Och sen får vi se hur det blir på VM då.
Ja, det får vi se.
Ja.
Det blir spännande.
Men oavsett vilken häst som åker så lycka till.
Tack så mycket.
Ja, gud vad roligt att få prata med dig, verkligen.
Ja, det var jättekul att få vara här.